Välkommen till podden Nyfika. En podd med fokus på nyfikna samtal. Vi tror på vikten av öppna samtal där man konfronteras med olika åsikter och synsätt. Därför söker vi upp människor som vi är nyfikna på att samtala med. Vi har ingen agenda utöver att möta de här olika människorna och se vart samtalen för oss. Vi släpper avsnitt varannan onsdag, och veckorna då vi inte släpper avsnitt kan ni på onsdagar delta i Nyfika eftersnack via Zoom. Där har ni möjlighet att komma och samtala med oss i teamet och förhoppningsvis den senaste gästen. Information om det här så finns på vår hemsida nyfika.fi eller på vår Facebook- eller Instagram-sida. Nyfika är sponsrat av Svenska Österbottens kulturfond, Svenska kulturfonden och kafferosteriet Frukt Coffee Roasters. Varje avsnitt smakar vi på kaffe tillsammans med gästen, och kafferna hittar ni på fruktcoffeeroasters.com. Innan vi går in i samtalet ska jag göra en liten push för vårt Patreon som vi har. Där man på patreon.com/nyfika kan gå in och stödja oss ekonomiskt med det vi gör i podden. Så kan ni vara med och hjälpa oss att göra en skillnad. Där väljer man en summa som man stöder oss per avsnitt, och så får man tillgång till bakgrundsmaterial och bonuscontent. Så patreon.com/nyfika. Idag har vi Rebecka Nylund. Hon är ordförande i föreningen Pormo Motvind. Välkommen till Nyfika.
Tack så mycket. Det var roligt att komma hit.
Vill du berätta lite kort vad Pormo Motvind är för någonting?
Pormo Motvind är en ganska nystartad förening mot vindkraft. Egentligen starta liksom grunden till Pormo Motvind lade sen för 2 år sedan när jag gjorde den här Pormo Motvind Facebook-sidan. Och sen har motståndet blivit liksom vuxit, och vi tänkte att vi måste få oss organiserade. Så därför gjorde vi då en i somras grunda en förening, och den heter då Pormo Motvind. Fast den är liksom, jag menar, vi stöder ju motvindare i hela Finland. Mm. Österbotten och hela Finland.
Men alltså, fantastiskt, vilket namn.
Ja, det är jättefint. Jag tyckte att det var så bra.
Ja. Vi bara hörde det namnet här för någon vecka sedan och var sådär, okej, vi behöver ha med någon från Pormo Motvind.
Ja, just. Ja.
Jätteroligt att du är här. Men vi kanske börjar med att dricka kaffe innan vi går in desto mera samtalet.
Ja.
Det här är alltså också ett kaffe från Colombia, från Frukt Coffee Roasters.
Mm. Var det milt?
Mm.
Ja, det är gott.
Det är det. Och det har någon sån här intressant, märklig ton som inte jag brukar känna i kaffe. Som är, poppar upp lite. Och jag har inte lyckats beskriva något bättre än typ, alltså, kanel. Men det låter som lite brutalt för kaffe, men det,
jo, jag vet inte vad det är. Det är någonting där. Men det är nästan något sött.
Mm, ja, det är väldigt sött också. Mm. Och det är just det som är intressant med den här typen av kvalitetskaffe. Att det är oftast ganska sött.
Just det.
På ett sätt som inte man riktigt tänker sig att kaffe kan vara.
Jag dricker annars kaffe med grädde i. Ja. Mm. Alltså det här vanligt kaffe med grädde.
Mm.
Så det här, men det här går ju hur bra som helst att dricka svart.
Skönt.
Ja.
Det är det som är meningen.
Ja.
Du sa alltså att det här börjar som en grupp på Facebook. Vad gick det ut på? Eller vad är liksom
det är 2 år sedan nu. Så jag jobbar på en servicestation i Lillby. Jag och min man driver en servicestation i Lillby. Jag kan berätta hur hela allting börjar.
Ja, gör det.
Så det kommer in en kund, och jag frågar honom, som jag nu ofta frågar kunder, hej, hur är det med dig, eller vad har du gjort idag, och sånt här, liksom, lite småltolk och det här, så frågar jag honom att, hej, hur är det med dig, vad har du gjort idag? Så sa han att han har nu varit och gjort kontrakt med ett vindkraftsbolag, att nu ska vi bara hoppas att inga, att de inte hittar några flera fiskljusar.
Okej.
Okay. Det var liksom, och då nu börjar mitt hjärta bulta när jag säger det här. Mm. För att då, lika mycket som då, börjar mitt hjärta bulta och tänkte att vänta, alltså vad är det som händer? Vad är det som händer här? Jag tycker jättemycket om fåglar. Jag är hemskt intresserad av fåglar. Och ingen expert, men det är roligt med fåglar. Och jag har alltid kikaren till hands. Och det här, okej, okay, jaha. Jag vet inte, jaha, okej. Okay, och sen bara frågar jag honom, jaha, no, var det bra kontrakt? Eller, jag menar, jag måste ju fortsätta min konversation med honom. Ja, nu var det väl det, och det här, så sa han väl någon summa där, vad han kommer att få per hektar när det där vindkrafts, liksom, snurrarna står där. Och så sa jag bara, det låter nu inte så där jättemycket, sa jag bara. Nå, så pratar vi nu lite här och där. Mm. Och sen får jag ut i det här, tog min telefon, får ut i det här hallen, alltså vi har en hall där också, en sån verkstad som inte är igång, och där var ingen människa. Jag ringde genast till en sån här större skogsägare på det som finns liksom där nära oss, för det här området som han hade varit till då, så, eller som börjar planeras då, så är ganska nära oss. Så jag ringde genast till en av dem, har du fått något sån här kontrakt, att har du skrivit på något sån här? Och han var här, nej, inte har jag fått någonting. Så det berörde liksom inte honom överhuvudtaget. Och inte heller vår skog där vi var. Men orsaken till varför jag blev så upprörd. Jag har en god vän som har blivit drabbad av vindkraft för nära sig.
Okej.
Okay. I Kurikka. Santavuori. Område där. Så fast hon bor liksom 5 kilometer från, så. Så och har under liksom de här senaste åren lite hört om det här vindkraften och förstår inte alls att det. Och sen kommer det liksom som en chock att det ska till min omgivning och förstöra natur. Och så att jag blev bara liksom helt så här. Och så kom det några andra kunder. Den här kunden jag hade frågat, så han hade redan försvunnit. Så kom det någon annan kund och så började jag fråga dem och så lite så där, och så nej, vi måste laga en Facebookgrupp. Och så blev det Purmo motvind. Och så postade jag där att, har ni hört? Jag hittade inte den första postningen min faktiskt. Jag försökt hitta den, men att har ni hört att det ska byggas ett vindkraftsområde eller planeras vindkraft där och där? Och så vad jag nu hade skrivit då. Och så började det liksom bara rulla på. Jag liksom fattar inte hur det börjar rulla på heller, men det håller på i 2 år. Och jag skulle bara vilja att det skulle sluta. För det är jätteutmattande.
Mm.
Men så var det i alla fall hela allting började, och det har nog vuxit ganska stort. Och motståndet är nog, alltså det växer i Österbotten, växer i Finland, Norden. Men det var det här. Början då.
Vad är största orsaken till motståndet? Alltså, vad är det man reagerar på?
Största motståndet är ju liksom den här förstörelse av skog och natur. Alltså, och det här infraljudet som har drabbat ganska många människor. Det finns människor i Finland som har hamnat och flyttat från sina hem. Mm. På grund av infraljud. Och det är redan många år sedan, alltså det börjar komma fram sånt här. Så största motstånd är nog det, och sen det här storleken på de här områdena. Det är som stora industriområden helt enkelt, det är frågan om. Du kan inte, att det är nog det som är motstånd, gör att det är så stort motstånd. att man mitt i skogen, mitt i landsbygden bygger sånt här som dessutom inte är grön energi. Jag menar, när det inte blåser så producerar det ingenting och det gör produktionen av de här själva vindkraftverken är synnerligen miljöförstörande. Så.
Ja, det kräver ju väldigt mycket areal.
Mycket areal, mycket råvara, betong, sällsynta metaller som bryts i andra delar av världen. Kina, Sydamerika, stora sådana gruvor. Och det har visat sig att det är många som, det är barnarbete frågan om och folk liksom blir utan sina hemtrakter och vattnena förstörs och sånt här som det. Jag är ingen expert på megawatter. Jag kan inte alla metaller. Jag kan inte liksom. Jag har inte den kunskapen och jag är inte ute för att vara någon expert heller. Utan jag för nu bara talan för alla de som är emot. Och vi är många. Alltså vi är ju inte jag är ju det här ensam. Alltså jag skulle aldrig klara av det. Jag skulle vilja stiga åt sidan. Någon annan skulle få bara liksom. Men det är så här. Jag har börjat det här så jag måste avsluta det.
Ja. Men det finns liksom ett utbrett motstånd som på något sätt har fått en röst genom dig då?
Ja, en röst genom mig först och sen nu hela Purma Motvind. Mm. Att vi är nog hemskt många. Det är många som inte som stöder oss men som inte liksom vill göra det offentligt. För att det är så känsligt när det är frågan om markanvändning och sånt här. Jag tycker också att man ska få göra vad man vill med sin egen skog och mark här i Finland. Inte vill jag att någon kommer att säga åt mig att inte jag får bygga ett hus på min egen tomt. Men det här är frågan om lite annat. Andra saker. Som berör inte bara mig som markägare utan en stor del av kringliggande befolkningen. Så man måste lite tänka efter vad man gör.
Hur funkar det, eller vad är grejen med det här infraljudet?
Grejen med infraljudet är det att när de här rotorbladen passerar den här själva stammen, vad ska man säga, pelaren, så avger den, så blir det liksom en sån här våg, en ljudvåg, en infraljudsvåg som kan sträcka sig jättemånga kilometer bort. Och sen är det, och det kan påverka hörsel, det påverkar vissa djur, vill inte alls vara nära den. Min väninna till exempel då som har blivit påverkad av det här, så när det blåser åt rätt håll, alltså fel håll ur hennes synvinkel, men rätt håll så att hon har en stockstuga, ett stockhus, så hon kanske inte känner, eller hon känner inte på det viset kanske av, eller man hör ju inte infraljudet. Men hennes hund så vill inte liksom, ibland vill den ut ur det där huset. Och då vet hon att det är liksom någonting, eller så går hon in i sovrummet där det är liksom ett ställe som inte liksom påverkar huset så mycket.
Hur vet man att det handlar om ljudet från vindkraftverken?
Det vet man för att det har forskats i tiotals år. Så det är ingen ny sak. Det här med infraljud. Att det alstrar infraljud. Allting, alla buller, all trafik, alltså allt alstrar ljud. Hörbart eller icke hörbart ljud. Och det här är såna stora vindkraftverk som ska planeras nu i Purmo, och de här så stora har inte byggts förut på land. 300 meter höga.
I Finland eller någonstans?
Nej, någonstans. Landbaserad.
Okay.
Som nu ska planeras i Purmo.
Mm.
De här nu som har satts upp här runt om i Malax och Oravais och var de nu börjar ploppa upp som svampar ur jorden, så de är runt 250-275 meter höga.
Och de här som nu ska byggas?
Är 300.
Okej.
Ja. Ja, 285 är det väl det där i Porm, den här nära mig, och 300 meter det här större området. Det planeras två områden i Pedersöre.
Mm. Jag kollade in en del, eller gjorde någon snabb googling om den här just problemen, hälsoproblemen med ljud.
Ja.
Och hittade förstås ganska snabbt någon forskargrupp med fristående läkare som gjorde en rapport som var ganska oroliga. Och liksom att det här behöver vi ta på allvar, och det här kan ha de här och de här och de här på liksom hälsoeffekterna på, inte på alla människor, men på en del av människorna i alla fall, som kan påverkas. Och lika snabbt så hittar man ju förstås en omfattande studie gjord av en annan forskargrupp som konstaterar att nej, det här är ingenting att oroa sig för, att bevisen, börden är väldigt, väldigt liten, och det finns liksom ingenting att egentligen haka upp sig på. Att det kan nu vara lite störande för någon. Och det här är ju som så typiskt för idag. Alltså hur otroligt lätt det är att hitta någonting som understöder ens tankar, vad man redan tänkt, oberoende liksom vad det gäller. För att det var ju som, alltså på 5 minuter hittade jag båda två.
Ja.
Och så går det ju ganska lätt att kolla liksom innehållsförteckningen och se var de har en conclusion, liksom var de sammanfattar allting, och så läser man den och så har man en någon typ av uppfattning. Men det är så lätt att vara så selektiv. Det här skulle utmynna i en fråga. Ja, nej, men alltså hur hanterar ni det? Eller hur liksom...
Ja, det här, ja, det är intressant det där. Det är klart, alltså, jag menar, man har ju olika åsikter om saker. Och det finns experter som säger si, och det finns experter som säger så. Det finns ju allting gällande ekonomi. Vad än i samhället det finns, så finns det för och emot.
Mm.
Och det här... Jag har inte varit... Alltså, nu är jag också för grön el. Det är klart att... Inte vill jag ha en smutsig jord och det här, hela allt det här. Men när det är en sån här... Det är så stora pengar i det här. Numera lär det ska vara så att inte vindkraftsbolagen får liksom något stöd för att bygga det här, den här gröna elen då, som vi kallar, så kallade gröna elen. Jag vill inte alls kalla den grön el, men vi kan ju för enkelhetens skull kalla den grön el. Så, men numera får man inte något stöd. Det är, liksom, det är så lönsamt så att det lönar sig att bygga sådana här enorma anläggningar, säger man. Men ändå så... Och det är ju det där gröna boomen alltså som vi har.
Mm.
Nu får jag ju inte heller vara negativ om den gröna boomen, för då är jag ju klimatförnekare. Alltså med detta, det är också intressant att när man är så här mot någonting, som en minoritet som är mot någonting, så då är man ju då, alltså nu är jag ju verkligen klimatförnekare. Vadå klimatförnekare? Vi har ett klimat, men jag är emot att vi ska ha ett rent klimat eftersom jag inte vill ha vindkraft.
Mm.
Det är det första. Sen är jag ju också konspirationsteoretiker. Jag är liksom, jag dras över samma kam.
Mm.
Liksom en sån här... Ja, vad ska jag säga? No, förstår ni hur jag menar?
Ja, jag förstår
att det
så fort någon tänker lite olika, ja, så boxar man in dem i nästan alla kategorier av folk, ja, som tänker olika.
Och nu är ju hela världen, hela Europa är ju egentligen helt liksom hysterisk med det här att vi ska nå några utsläppsgränser och hit och dit och hemska saker om 10 år så är det 1,5 grader varmare på jorden och då kommer vi allihopa att dö. Det är så skrämmande hur man liksom skrämmer folk, och i synnerhet våra ungdomar och barn. Alltså, hemska saker. Skulle jag vara ung idag så skulle jag aldrig tänka på att skaffa barn heller till den här världen, eftersom den kommer ju att gå under, för vi får 1,5 grader varmare om några år. Att det är så... Jag vet inte, nu tappar jag på något vis tråden här, för jag blir så... Men just med det här motvind, vi har blivit intervjuade ganska många gånger i vår förening.
Ja.
Och vi har också gjort insändare i i ÖT, Österbottens tidning, och om det här, och det är ju bra, men det kommer liksom, vi får som inte så hemskt mycket utrymme, och sen är det alltid mera utrymme för det här andra sidan, så att säga. Mm. För att det är helt enkelt så pop. Vem vill nu inte att vi ska få en renare miljö? Mm. Eller vad? Alltså, men jag tycker ju inte att jag på något vis är en mera nersmutsande människa bara för att jag inte vill ha vindkraft.
Jo,
just det, precis. Det är ju det.
Nej, men alltså det där är ju också paradoxalt, för att ser man liksom på ens närmiljö där det finns en massa vindkraftverk, den ser ju mycket mer, den blir ju väldigt mycket mer påverkad av mänsklig aktivitet om vi har en massa vindkraftverk överallt.
Ja, landskapsbilden förstörs ju dessutom fullständigt också.
Ja, exakt. Och, så jag menar, jag skulle kunna se det som nedsmutsning också, om man vill fundera på det lite.
Ja, alltså, och det tas i beaktande också i de här, när man planerar vindkraft, liksom hur den blir att se ut i miljön.
Mm. Mm.
Och det finns ställen där de inte har fått sätta ett vindkraftverk på ett visst ställe för att det berör liksom,
mm.
Det påverkar landskapsbilden så pass mycket så att det finns en viss sån här, men det är liksom så lite. Jag tänker,
om vindkraftverk i väldigt stor utsträckning representerar en grön och ren energitillverkning, och det liksom det representerar ett miljövänligt tänk, så då blir det ju också estetiskt vackert i många ögon, eftersom att det,
ja,
det får en liksom så positiv klang.
Ja. Och det här var bra att du tog upp, för det här var en jag har upplevt det här själv nämligen före min tid som motståndare till vindkraft.
Mm.
Och aktivist, jag kallar mig aktivist. Alltså verkligen, det står aktivist i pannan på mig, ser ni inte? Så det här på riktigt, alltså. Mm.
Nej, men det är ja, ju bra. Kul att du säger det själv.
Ja, och det här, men för många år sedan så gjorde jag nog ett par resor över till Sverige, alltså via Haparanda, och sen hälsade på någon kompis som jag hade där. Han är numera död, därför säger jag hade. Och då körde jag förbi sådana landskap där i norra Sverige som hade vindkraft. Alltså det var inte så många av det här, och de där vägarna som jag körde längs var så här, det var upp och ner, och det var liksom så här, det var inga fjäll eller något sånt, utan det var bara skog och kullar och så här, och när jag kom susande där nedför någon backe, och så såg jag en sån här stort liksom vindkraftverk där någonstans lite längre bort, så kunde jag tänka att wow, det är som någon sorts dinosaurie från svunnen tid. Vet ni, mitt där i skogen så kommer den sån här, att jag fick en sån här, jag hade ingen negativ känsla överhuvudtaget, jag hade bara en sån här wow-känsla, att oho, vilket liksom konstverk kanske till och med. Mm. Eller som en stor fågel från dinosaurietiden. Jag tänkte inte överhuvudtaget på oj vad bra att det är Alstras grön el och vindkraft. Jag hade som inte något, det var inga miljötänk överhuvudtaget.
Det där känns ju också som en svunnen tid. Att ja, man skulle säga någonting och inte tänka på jo, det som en miljöfaktor.
Nej, men alltså, inte menar jag på alltså, alla tider, jag har aldrig kastat något skräp i naturen. Jag har haft ett miljötänk. Men inte det här som vi har fått idag. Mm. Genom det här. Liksom,
ja, nej, men alltså den här hysterin.
Den där hysterin.
Så genomsyrar ju verkligen allting.
Så att jag har också tyckt att det här, de där vindkrafterna ser så fina ut. För det får man ju också, det kan man ju också höra. När folk säger, men de är ju så fina. Och jag menar, jag kan förstå det. Men nu när jag vet hur mycket illa de gör, när jag har tagit reda på och fått reda, eller vet lite mera, så är de som stora monster alltså. Och mina ögon fokuserar ju bara på de här, det är hemskt svårt att köra hit snart till Vasa till exempel, när de snurrar och dit liksom lite långt bort, men i alla fall. Och det är så, alltså den här ja, landskapsbilden, vår österbottniska landskapsbild med stora slätter, skogsränder, sjöar. När inte öga mera får vila liksom på det, utan öga fokuseras liksom på någonting konstgjort. För att det är så att det mänskliga öga fokuserar på rörliga, blinkande saker. Mm. Ganska långt. Det finns en undersökning som var det 20 kilometer. Om du står och tittar 20 kilometer och du har frisikt och du ser en skogsrand och du har på 20 kilometers avstånd snurrande snurror, så fokuserar inte dina ögon på den här, liksom, den vilar inte på den här skogsranden, utan den öga följer med det här snurrande.
Det kan jag tro.
Ja.
Och det är ju samma sak om man tittar upp på en stjärnhimmel och ser alla stjärnor. Men sen så fort det är en satellit som lyser och går över, så då är det den man ser på och fascineras över den. Men det är ju som,
ja, precis. Att det är en stor liksom... Man kan ju säga... miljöförorenare, alltså min visuella miljö förstörs om det kommer sån här
det kan man ju utanför mitt fönster. Utanför mitt fönster. Förorening också.
Ja, fast de är 10 kilometer bort.
Mm.
Så det här, ja. Och ja, du talar ju om det här infraljudet. Vi har ganska fort kommit underfund med i Porm och motvind att det är helt onödigt att tala om infraljud med politiker till exempel. Ja, det är ju också en sak som vi borde ta upp. Kommunikationen med våra beslutsfattare.
Mm.
Men vi märkte ganska, kanske för ett år sedan, att det är helt onödigt att tala om infraljud. För det är ju någonting hokus pokus, infraljud. Folk skulle bli sjuka av infraljud, no way. Det finns inte på kartan.
Mm.
Att det är så stora ekonomiska intressen i det, så ett litet infraljud, jag menar, någon störs och någon störs inte, och that's life. Mm. Vi får allihopa leva med det. Så vi måste ju nog fokusera på den här miljön. Miljöförstörande aspekten. Och nu har det ju faktiskt kommer det ju fram då och då nu om det här gruvdriften och de här mineralerna och metallerna som kommer att ta slut, som används mycket i våra vindkraft, elbilar, solpaneler. Mm. Allt det här för att vi i Europa ska kunna bli självförsörjande på vindkraft, vattenkraft. Jag vet inte mer vad, så tycks det ju vara.
Mm.
För att allt annat så är ju miljöförstörande. Ja.
Jag hade ett tag också där jag var... alltså typ så här... elbilarnas... då de faktiskt började komma lite mera och utvecklades. Som jag kollade in ganska mycket just sånt om varifrån de här mineralerna kommer till batterierna. Och var ganska upprörd över sånt och gruvdrift och typ barnarbete i gruvdrift och allt möjligt vad man läste om. Men i något skede så insåg jag ju att... ja, alltså det är kanske sant att det finns mycket problem där. Men liksom... och jag var jätte också upprörd, eller liksom så här bekymrad över... ja, men klimatpåverkan av själva batteritillverkningen. Alltså det här är ju liksom paradoxalt att det här ska vara gröna bilar och så... kräver de massor med koldioxidutsläpp för att tillverka. Så. Men jag insåg ju liksom att men möjligheten för en teknisk utveckling här är ju enorm. Så det gjorde att jag liksom ändrade perspektiv vad gäller just elbilar ganska mycket. Att här har vi ju som faktiskt utvecklingsmöjligheter. Och vi kommer ju i något skede att ändra vilka material vi använder till batterierna. Och återanvändning av dem kommer att bli bättre och bättre om. Finns det inte liknande grejer med typ materialanvändningen för vindkraftverk och det som gör att de skulle bli bättre?
Säkerligen, alltså jag tycker nog precis som du. Vi kan inte, alltså elbilen i till exempel i en storstadsmiljö. Det borde ju, om man vill få en ren luft i en storstad, miljonstäder runt om i världen, så borde det ju vara, alltså ska du äga bil så är det elbil. Om du bor i, om du behöver köra i en stad, så är det utsläppsfritt. Och jag tror precis som du att utvecklingen kommer att gå framåt. Vi kommer att hitta andra råmaterial som inte innebär att någon i det här Argentina blir utan sitt hem och förgiftas, vattnet förgiftas. Så utvecklingen kommer att gå framåt. Men och vindkraften kommer säkert också att gå framåt. Men jag kan inte förstå hur man liksom har tänkt att det ska vara sådana här monster.
Mm.
Alltså, men sån teknik, det finns i dagens läge vindkraftverk, små vindkraftverk som du kan placera på din egen bakgård som är kanske högst 10 meter höga. Som också alstrar energi. Att varför inte då satsa på lite så här småskaligt, subventionera folk som bygger nya hus, som vill ha egen liksom produktion av el. Att det är ju det vi ska satsa på. Inte ska vi väl satsa på att 5000 hektar skogsmark ska bli liksom ett industriområde. Mitt i Österbottens mörkaste, tystaste områden. Det är ju fullständigt gammalmodig teknik, alltså de här monstren. Och de blir bara högre och högre. Borde vi inte nu liksom göra dem lägre och lägre? Och med andra material. Och det finns redan tekniken, men det finns inga pengar i den. Det är ju det som allting handlar om. Och det är ju, jag förstår att markägare skriver under kontrakt med stora vindkraftsbolag.
Mm.
För om de har en, låt oss säga, 20 hektar mossa eller berg där det inte växer någonting. Så det är ju liksom, det ger ingenting som inkomst åt dem. Så då kommer det, då får de liksom, om de nu får vad de får per areal i året om det kommer vindkraft på området, så är ju förstås en inkomst åt dem. Inte jag ju är emot inkomst för markägare. Men man kanske borde tänka lite långsiktigare. Att kanske det nu är ganska fint med det här bergsområdet och det här. Att, för inte ger det ju ändå så mycket pengar så att jag skulle kunna leva på det året runt. Alltså få en inkomst.
Mm.
Det är ju bara en sån här. Men här tycker jag att, alltså faktiskt, när det är frågan om så här stora industriella vindkraftsområden som berör så många människor, som berör så, liksom, som sätter sådana spår i naturen, så tycker jag inte mera att det är den enskilda markägaren som ska kunna säga jo, du får nog bygga, vi skriver under. Jag tycker nog att här skulle det behöva vara våra miljömyndigheter. Som liksom, de har kunskapen om det här, och biodiversitet som vi talar om nu för tiden, så det står ut genom öronen. Biodiversitet samtidigt som man skövlar stora arealer skog och slänger ner massor med betong i marken. Vad är det? Så det här, jag tycker att här ska inte den enskilda skogsmarkägaren få riktigt liksom ha all makt.
Mm.
För det berör inte bara den här enskilda markägaren. Det berör också markägare runt om som inte vill ha det här området.
Absolut.
Och så berör det mig som ska se på de här från 10 kilometers avstånd.
Mm.
Och så berör det, ja, varför får inte jag måla den färg jag vill på ett hus på min egen tomt utan att fråga grannarna?
Får du inte?
Nej, alltså i tätorter till exempel. Eller om jag ska bygga ett garage. Om jag ska bygga ett garage. Eller någonting. Så måste jag fråga grannarna. Att få störde mina grannar. Alltså så här är det på riktigt. Men ingen ifrågasätter ett vindkraftsbolag. Internationellt vindkraftsbolag. När det kommer att förstör 5000 hektar skogsareal. Det ger så mycket pengar in till kommunen i fastighetsskatt, de här vindkraftverken. Mm. Så att kommunerna som inte har så mycket pengar, så de ser ju alltså dollartecken. Och det är det som är, det är illa. Mm. När pengarna går före naturen. Mm.
Så finns inte liksom det här motståndet och den här skepsisen representerad bland lokalpolitikerna? Och...
No, det är nog ganska lite. Ja, det finns några. Jag tror nu i vårt nya fullmäktige i Pedersöre så finns det några fler mot vindkraft än vad det fanns i det här gamla. Men det är nog, det är nog, det är nog ganska lite. Och det är det att, nu kommer vi in på det här kommunikationen med politiker och vårt försök att få dem att vakna och veta vad det är frågan om. Att vi har skickat så mycket information, skickat e-post. Och vi fick inget svar på över ett år, alltså nästan ingen. Och ingen brydde sig om att ens liksom svara på våra mejl när vi hade skickat någon information om vindkraft och vindkraftens negativa verkningar. För det är ju det, det som vi informerar. Vi informerar ju bara om negativa verkningar. För det finns nog minsann de som har ekonomiska intressen kommer ju med det positiva.
Absolut.
Men vi kommer med det här naturvärdena och hälsa för människor och djur. Så vi fick inga svar. Och det här, vi har märkt att politikerna vet egentligen ingenting om vindkraft. Alltså det enda de vet är att kommunen får in
pengar.
Fastighetsskatt.
Ja.
Så många miljoner per år. Om vi bygger så här, det här området här. Så då får vi så mycket per år. Alltså det är det enda. Hör ni hur dumt det låter det här? Alltså det är otroligt. Och sen när man har... Ja, vi har inte egentligen... Det finns några i vårt fullmäktige som är emot. Som liksom vet det här som vi vet. Och resten så... Jag vet inte. Jag hoppas ju att de lite så småningom börjar läsa. Läsa vad vi har skickat åt dem och det här. Och det har ju varit... Vi har haft sådana... Kommunen har ju skickat ut sådana enkäter och förfrågningar nu om det här vindkraften i vår kommun. Jag vet inte hur mycket ni har följt med det här, men...
Inte så jättemycket i detalj. Inte.
Nej. Och det har kommit förvånansvärt mycket negativ respons, säger de.
Mm.
Ja. Och det som var så roligt i det här senaste responsen då på det här vindkraftsområdet som kommer att komma 3 kilometer från oss, så... När kommunen kom med sitt utlåtande, då när de hade samlat ihop, de hade inte ännu gått igenom, sammanställt alla de här responserna, men de hade gått igenom att så här som många hade kommit. Och det var många negativa, både från myndigheter och privatpersoner. Och det mest förvånande var, enligt kommunen, att många är så negativa mot det för att det splittrar befolkningen
ja.
I två grupper. Och att det kommer att beröra de mörka tysta områdena i Österbotten. Och vi var så här, hallå, var har ni? Har ni sovit i 2 år? Det är ju det här vi har försökt berätta åt er.
Mm.
För vi har ju i ett tidigt skede varit i kontakt med Österbottens förbund också. Och varit och träffat dem också. Och det här, just om det här mörka tysta områden. För i Pedersöre finns Österbottens största arealer. Av mörka och tysta områden.
Och mörka och tysta är alltså områden där...
Inga bakgrundsbuller.
Precis.
Du kan se stjärnorna. Alltså det är mörkt och det är tyst.
Mm.
Du hör inte...
Du hör inte och ser inte mänsklig aktivitet.
Nej, klart att du hör en motorsåg om någon nu sågar lite. Men det är inte det här ständiga surre.
Nej.
Och det är inte det här ljusföroreningarna heller.
Mm.
Alltså från ett mörkt och tyst område så... Så är så pass, det är så pass stort så att du ser liksom inte den här ljusföroreningen från tätorter och sånt här. Och det finns i Pedersöre.
Vill man värna om miljön så borde man ju nog minsann prioritera de områdena och se till att man håller dem.
No, man tycker ju det eftersom Österbottens förbund också alltid då i synnerhet före den här riktigt i klimathysteriska grejen börja så det var ganska mycket om de här stora tysta områden och att det är viktigt och var vi har dem. Och människor vill liksom ha mörka tysta områden. De vill kunna gå ut i naturen. Och,
absolut.
Och det är ju, jag menar, efter det här pandemin nu som vi har så folk har ju velat gå ut i skog och mark. Och att det är så konstigt att man samtidigt liksom säger att det här är jätteviktigt. Så sen mitt i allt så är det inte tydligen så viktigt mera.
Nej, det där har jag också tänkt på. Det är en märklig dissonans där, för att det är från väldigt mycket av samma röster som jag har hört och läst, som är väldigt mycket emot det typ av skogsbruk vi har idag, för att med kalhyggen och sånt, och det förstör liksom skogen, och det förstör för att man ska kunna ha det som rekreationsmiljö och så vidare och så vidare. Vilket jag har mycket att säga om, men vi behöver kanske inte gå.
Jo, nej, men jag kan också säga om det lite.
men sen är det liksom från samma röster som är jättehårt liksom för och verkligen att vindkraft har bara positiva sidor. Och det är ju minsann samma typ av skogsförstörelse och samma typ av kalhygge på stora arealer.
Ja.
Men det är så märkligt att... Och det här är ju som igen en sån där sak som vi märker ganska ofta och försöker jobba emot med podden, att man har ett sånt där enkelspårigt tänkande, att man inte kan ha två tankar i huvudet samtidigt.
Nej.
Alltså fastän man sen i slutändan skulle tycka att vindkraftverk skulle vara väldigt bra för miljön, så kan man ju ändå se att det finns negativa delar. Det måste ju inte vara antingen eller. Det är så lite här i världen som är antingen eller.
Ja.
Och det här är så märkligt. Att vi på riktigt är så dålig på att liksom tänk.
Ja. Det här är lite, alltså den här gröna vågen nu som går i hela Europa. Finland, Österbotten. Det här är liksom lite smyg. Vad ska jag säga, aktivism på det viset att om jag tänker till exempel så här, jag funderar på det här ganska mycket eftersom jag nu då är aktivist och hur långt ska jag gå som aktivist. Så tar vi nu då de här revflickorna till exempel som ju var då för evigheter sedan. Jag vet inte om... Alltså det var ju med det här farmdjursmotståndet.
Revflickorna. Okay.
Släppte ut minkar och rever ut i naturen och det här. Ja, och det här. Alltså en riktig aktivist så är ju en sån som tänker att någonting måste försakas. Det är synd att minkarna och revarna tar livet av skogsfåglarna och hararna. Men de måste göra det för att det ska någon gång bli bättre. För att människorna ska se att någon måste dö för att de flesta ska få leva. Alltså det är ju lite så här som de här självmordsbombarna och de här.
Mm.
Vi måste.
Ja, ja.
För att det ska bli bättre. Och det här, det är lite samma sak. Nu har jag funderat med det här gröna rörelsen. Att ser de inte liksom det att de har samma tankegång. Jag förstår, de menar så väl. Men de tror att för att vi ska få en renare luft och mindre koldioxid, så måste vi försaka stora delar av skog och mark. Mm. Alltså det är precis samma sak.
Mm.
Men nu är den berättigad. Revflickorna skulle straffas. Självmordsbombare är idioter. Alltså alla sådana som är aktivister, alltså som gör illa för sin goda saks skull.
Yes.
Alltså vi hade just Elokapina. Jag stöder inte alls dem. Men alltså, om jag skulle vara en riktig motståndare nu, alltså en riktig aktivist mot vindkraft, så skulle jag ju liksom gått och förstört något vindkraftverk. Eller vad? Mm. Jag skulle ha gått och liksom försöka söndra det eller någonting.
Kedja dig fast vid byggplatserna.
Ja, man vet inte. Det kan ju hända att jag gör det någon gång. Om det blir. Man vet inte.
Alltså, blir man tillräckligt desperat?
Ja, Precis, blir man tillräckligt desperat så gör man det, om man liksom verkligen tror på sin sak. Men jag tycker att det är precis samma sak det här som gröna rörelsen håller på med nu. Bara att det är helt lagligt. De får göra det. För det är liksom en... jag vet inte.
Ett pris man får betala.
Ett pris man får betala, men de tänker inte på det viset, utan... De tänker inte, alltså...
Är medvetenheten om det där priset inte ens där? Eller
nej, säger du? Alltså de har inte liksom förstått vad det här kommer att leda till. Hur mycket det kommer att förstöra.
Men då när du har tänkt på din egen aktivism, vad är du, hur långt är du beredd att gå? Alltså vilket pris är du beredd att man betalar för den här sakens skull?
Nu har jag tänkt som så att jag är nog den första att kedja fast mig vid den första bulldozern som kommer på det där området. Alltså när byggnadstillstånd ges. Vi är många som kommer att kedja fast oss. Men vi kommer inte kommer vi att förstöra. Alltså inte kan man ju börja förstöra. Men jag tror nog att vi kommer att kedja fast oss. Jag vill inte säga det framför mig, för jag tror ju inte att vi kommer att behöva kedja fast oss.
Får hoppas det.
Ja. Så det här, men jag har fått sådana mörka tankar. Alltså jag har lite börjat förstå de här revflickorna. Jag förstår inte dem, jag skulle aldrig göra något sånt själv. Men vet ni, man kan ju, när man vill beskydda någonting så starkt så är man ju beredd. Jag är ju beredd att mörda för mina barns säkerhet. Så när man vill skydda någonting så blir man helt enkelt så att man tar till olagliga metoder. Men nej, alltså man måste hålla fötterna på jorden också. Det är helt klart. Men här kan jag nu inte alls börja i podden berätta ens vad jag har tänkt i mina mörkaste stunder. Nu håller jag för mig själv.
Nej, så. Det är väl ganska få som vill berätta vad man tänker i mina mörkaste stunder, helt offentligt. Jo.
Men jag har varit ibland sådär när jag kör till jobbet. Jag har 10 kilometer till jobbet. Och ibland när jag har liksom varit så upprörd. Om jag har läst i tidningen eller någonting. Och så upprörd när jag kör till jobbet. Och så har jag bara liksom tänkt mörka tankar, och det ska jag göra. Tänk om man skulle det. Och sen när jag kommer till jobbet då och kliver ur. Så mitt i allt så tänker jag att. Men alltså. Tänk att det här har drivit mig så långt. Att jag ska börja tänka sånt här. Otroligt. Men sen då så putsar man ju bort det från sitt sinne. Så att,
ja, alltså det är ju bra om man kan hantera det. Men alltså det är ju inte...
Ja.
Det där är ju nog någonting också som är ganska så är skrämmande att märka hur nära var och en faktiskt har till sådana mörka tankar.
Mm.
Alltså det finns ju där hos oss.
Jo, det finns hos oss. Ja. Men inte... Nej. Jag tror inte att vi kommer att få vindkraft i Pedersöre. Eller jag måste ju tro det till 100% eftersom jag har satt igång det här. Min man brukar ibland säga, och jag blir så arg på honom när han säger, ja, nej, men nu kommer de att bygga ändå. Hur kan du tänka så där? Och sen får jag får också liksom, jag har många kunder som är mot vindkraft. Jag har många kunder som är för vindkraft, och så kommer det emellanåt då, någon som är mot vindkraft och frågar mig då där när vi är ensamma där vid disken, när inte någon annan är där. Nå, hur är det nu? Hur går det nu? Hur är läget? Att jag är så deppig att nu kommer de att bygga och det här. Och jag får bara säga att de stopp. Nu, du måste bara liksom vara positiv. Tänk att det kommer inte att ske. Skicka positiva vibbar nu bara. Så det här. Det är liksom... Det är det man måste göra. Sen frågade min man mig faktiskt att... Nå, vad gör du om de bygger? Vad händer det om dem?
Vad händer då?
Så sa jag... Nå, då bygger de. Då ser vi sen vad som händer. Alltså, livet går vidare och man får, kanske jag flyttar bort. Nej, det gör jag inte. Jag har världens underbaraste ställe att bo på. Men kanske jag flyttar bort en del av året. Mm. I någon möcke någonstans i nära ryska gränsen där de inte ens får bygga. Ja, alltså jag ber till Gud att jag ska vinna på lotto så mycket pengar eller att jag har någon släkting i Amerika som inte jag vet om som ger mig ett arv så att jag får köpa mig en erämöcke vid ryska gränsen.
Bra plan.
Ja, det har jag som under de här senaste åren fått som en sån här, inga el, inga vatten.
Det är liksom flyktvägen på något sätt.
Ja, en flyktväg. Så det här. Vem vet? Om det byggs vindkraft i vår kommun så kanske jag... Ja, jag har också meddelat att jag kommer att skriva mig i en annan kommun så fort det ges bygglov till det här vindkraft i Pedersör. Jag tänker inte betala kommunalskatt. Så. Mm. Sånt här kan man ju göra. Mm. Det kan verka helt jättenaivt och barnsligt och löjligt, men jag är barnslig och löjlig och jag har foliehatt och jag har allting, så jag har inga problem.
Okay.
Med sånt.
Nej, men det är ju, man måste ju kanske vara lite så, om man ska vara en aktivist, att man inte riktigt bryr sig om alla stämplar man får.
Ja, ja.
Mm. Ja. Men en sak som jag nu också vill prata om, du nämnde lite om det där med splittringen. I kommunen. Och som jag har förstått det så är det ju ganska, alltså verkligen polariserat. Att man inte riktigt kan prata med varandra för att det blir så hett. Hur har det här varit?
Ja, det är en sån här grej som ligger och pyr liksom under ytan. Det finns så mycket splittring som, och nu har de ju tydligen då kommunen hockat det här. Att kanske det faktiskt det är så här. Ja, alltså rent konkret så kan jag ju säga så att det finns kunder som inte mera kommer till vår servicestation för att jag arbetar där.
Mm. Wow.
Så bara en sån sak. Så, och jag menar, det är ju tråkigt, men det är ju mitt problem på det viset att vi får ju mindre inkomst, vi tappar kunder. Men samtidigt så är det inte mitt problem. Jag tycker att det är ju de som har problem då, som inte liksom kan se över det här.
Mm.
Som vi talade om här tidigare med olika åsikter. Jag har inga problem. Jag står inte där och säger åt en som är för vindkraft, som har skrivit under avtalet, stopp, du får inte komma in hit. Upp, ut härifrån. Jag vill inte ha dig här. Hur skulle jag kunna göra det?
Nej.
Vi har arbetstagare som är för vindkraft. Jag kan arbeta sida vid sida med den. Inga problem. Men sånt här. Så vi hör folk som inte kommer mera för att jag är där.
Mm.
Ja.
Hur ser det ut från andra hållet? Hur ser det ut med folk som är jätte emot vindkraft? Beter de sig dåligt också mot folk som är för? Skulle det gå andra vägen ifall om det är nu någon...
Nej, alltså jag ser ju inte vad folk... Jag vet ju inte... Alltså, du menar nu...
Jag menar, skulle situationen vara tvärtom att någon som är den största vindkraftsförespråkaren äger en servicestation, skulle vindkraftsmotståndarna sluta komma dit då?
Det kan hända att det finns någon som skulle göra det. Mm. Alltså ja, precis likadant. Det kan ju hända att det skulle vara så. Mm. Men det är ju helt ohållbart att börja leva på det viset. Jag menar, visst.
Det är ju fruktansvärt.
Då kan man ju lika bra tänka att... Ja, nej, det är så löjligt som man kan inte liksom fatta hur det finns. Jag menar, vilken butik som helst som du går in i, ska du börja kontrollera i City Market vad den här kassan som står där bakom disken, vad har den för åsikt om vissa saker? Nej, du har annan åsikt än jag tänker inte bli betjänad av dig.
Nej, men exakt. Det är ju den.
Ja.
Men på något sätt, i många saker så ser man ju tendenser att det lite går dit.
Ja, så
det var därför det här blev intressant att försöka lyssna i också.
Och det är förstås på landsbygden i ett litet samhälle där det finns liksom då en butik, en bank, en servicestation.
Alla känner alla.
Det blir ju liksom tillspetsat. nog. Men jag har aldrig någonsin förbjudit någon att komma in till vår butik. In till vårt, liksom. Jag har alla människor är lika värda. Alla oberoende om det kommer presidenten till oss eller en senare, som man inte får säga senare, ursäkta mig, Rom. No, okej. Ja. Men jag behandlar alla människor lika som kommer in i vår butik. Jag kan inte tåla att folk behandlas olika. Mm. Bara för att man har någon viss liksom uppfattning.
Nej.
Inte före den dagen det kommer in någon som är liksom direkt elak åt mig. Vilket ju också förresten har hänt. Men jag ropar nog åt honom. Eller inte ropar utan jag sa, men du är nog ändå välkommen hit. För han kom och sa att han kommer aldrig mer till oss. För att jag har då sagt vissa saker om det här vindkraften och det här. Och jag bara fick säga att nå, men det är nog din sak. Att, men du är nog ändå välkommen hit. Mm. Men han har inte varit sen dess.
Nej.
Så ingen kan beskylla mig för att ha varit, alltså ha skillnad på folk.
Mm.
Så det är ganska skönt att veta att man är sån. Ja, det är mycket det lättare är att leva.
Bra att ha ryggen fri liksom.
Ja, det är mycket lättare att leva dessutom.
Absolut.
Ja. Så den splittringen är nog, ja, och det har gått, vi har ju många jägare i Purma. Många markägare upplåter sin mark för jägarna så att de ska få jaga småvilt. Älgjakten är ju stor i hela Purma eftersom vi har stora skogsarealer. Och det här, det finns markägare som har sagt att de drar bort jakträtten från marken om det här. Om jägarna börjar liksom uttala sig för mycket. Därför vågar de inte säga någonting.
Wow.
Jo, wow, det är sånt hänt. Alltså det är sånt hänt. Och det spelar ju ingen roll fast det kommer mera älgar. Om man drar bort jakträtten, det kommer ju mera älgar då om inte man kan jaga. Men det spelar ju inte så jättestor roll för man får ju stöd för älgskador. Så, ja. Jag menar, det är nog ganska sjukt faktiskt. Mm. Om kommunledningen skulle veta hur sjukt det här är så skulle de aldrig ha... om de skulle ha varit fiffiga så skulle de aldrig ha börjat liksom göra något sånt här. Fullmäktige skulle genast ha sagt att stopp, vi har inte vindkraft i vår kommun. Vi vill inte att det ska bli så en splittring.
Mm.
Och dessutom tycker vi på Polm och Motvind att vi borde profilera oss som en vindkraftsfri kommun i Österbotten. Dit man kan flytta.
Så att inte man måste flytta till ryska gränsen, utan man kan flytta till Purmo.
Precis, just det. Jag tror att man skulle vinna mera på det eftersom det nu...
Kanske mer lockande nog.
Det är lite mer lockande, ja, för det är blir lite jobbigt att bo utan el och vatten i längden. Mm.
Det är ändå ganska skönt.
Ja, men det här... Ja, så det här eftersom det är i alla kommuner runt om oss nu liksom planeras sådana stora vindkraftsområden så skulle vi ju kunna, så länge vi ännu har liksom den här möjligheten, så skulle Pedersöre ta vara på det här.
Alltså det låter ju som att det kan vara ett smart move, men nog krävs det ju politiker med väldigt mycket stake för att göra sån sak.
Absolut. Och det är det här, jo, det skulle jag ännu säga. Har vi tid?
Ja, ja. Vi har det gott om alls.
Österbottens förbund skulle jag vilja lite risa här. Det är ganska länge sedan vi hade ett möte med Österbottens förbund mot Polm och Motvind. Vi var inte en förening då ännu, vi var representanter bara för motståndarna. Som träffade Österbottens förbund, de här ansvariga för vindkraftsplanering och planering och chefen där. Och det här, och de sa åt oss att de är en oberoende. Alltså Österbottens förbund, det är kommunerna som hör dit och de kan inte bli påverkade. Någon enskild kommun kan inte påverka dem till något beslut. Att Österbottens förbund har en helhetsbild av vad som ska ske i kommunen, vilka vindkraftsområden som ska liksom, vilka områden som kan vara lämpade för vindkraft. I liksom landskapsplanen läggs ju det ut då. Och det finns ju många sådana områden. Och de här områdena i Pormo så finns inte i Österbottens förbunds landskapsplan överhuvudtaget som lämpade för vindkraft ännu. Och Österbottens förbund sa åt oss att de går noggrant igenom det här och inga kommuner kan påverka. Nå, ett halvår senare så fick man läsa i tidningen att Österbottens förbund har outsourcat sin liksom den delen av sitt beslut till en konsultbyrå som ska bestämma vilka områden i hela Österbotten som är lämpade för vindkraftsbygge. Alltså de hade fråntagit sig ansvaret. Alltså de sätter en oberoende konsultbyrå och gör det här. Alltså det betyder ju då redan att Österbottens förbund har som inte någon... hur ska jag förklara? Det är så svårt att förklara det här. Men för att trycket var så stort på att få planerade vindkraftsområden i Österbotten.
Ja.
Så då lägger man ut det här till det här en konsultbyrå.
Okay.
Och då betyder det ju det att en konsultbyrå har ju ingen aning om vad liksom... Visst har de ju säkert aning om stor, mörka, tysta områden. Men om kommunerna inte behöver höras mera i det här, liksom, utan det att var vi ska ha...
Okej, så grejen så, är här att makten försvinner från själva kommunen?
Ja,
eller vad är oron? Liksom?
Ja, att vad är det för idé med Österbottens förbund överhuvudtaget? Varför betalar kommunerna stora pengar för att vara med i ett förbund som inte ens vågar bestämma? Alltså de vågar inte bestämma.
Mm-hmm.
Först har de satt... att man ska bevara sina mörka tysta områden. Sen kommer kommunerna och trycker på att vi skulle vilja nu ändå ha vindkraft här och där. Österbottens förbund får inte bli påverkade. Alltså, de lägger ut sin...
Okej, just det.
Ungefär så kanske. Mm. Så då blev vi ju jättearga. Vi hade ju blivit grundlurade. Vi satt där liksom öga mot öga med dem och de säger åt oss att nej, ingen kan påverka någonting. Att det här ska nog utredas jättenoggrant och bla bla bla. Och dessutom så hade det blivit så att det är så stor påtryckning med det här vindkraftsbyggande från kommunernas sida att det i Österbottens förbund har blivit en rullande grej det här. Du kan ansöka om att få ett visst område som lämpligt för vindkraft. I ett rullande system. Förut var det så att Österbottens förbund lagade en 10-årsplan. Fanns det inte i området, fanns det inte i 10-årsplanen så... Sorry, du får vänta 10 år. Att vi går igenom dem på nytt.
Mm.
Men nu så kan du kontinuerligt liksom...
Just det.
För att det är så stor efterfrågan.
Så hett. Mm.
Jag hade kontakt med det här försvarsmakten här också kanske ett år sedan. Ringde till någon ansvarig för vindkraft. De har en sån faktiskt. Jag googlade och tittade på deras sidor. Ansvarig för vindkraft. Vindkraftsfrågor. Och han var mycket trevlig, den här mannen jag talade med. För jag skulle fråga om det här Kronoby flygfält. Att det här påverkas det och hur nära är det. Och,
ja, just det.
Men det påverkas inte. Alltså, militärens flyg behöver en zon på 8 kilometer från... flygfältet plus 5 kilometer som någon sån här. 8 kilometer där det inte får vara liksom något som stör. Så det är ganska lite. Jag menar, de har ju, deras plan går ju upp och ner och behöver inte så stort område att landa på. Så det var helt okej. Och så pratade vi nog ganska länge och så sa han att det här, vet du, att det finns så mycket, det är så många förfrågningar. Du vet inte hur många förfrågningar vi har av vindkraftsbolag som frågar oss om det och det området är lämpat för vindkraft. Alltså säger försvarsmakten nej, så då är det ju nej. För att de behöver för sina radar och hela det här. Så därför behöver vindkraftsbolagen veta egentligen första försvarsmakten om det är ens möjligt att inleda en planering.
Just det.
Och han var helt så här att det är helt sjukt. Och nu ville ju också det här Krista Mikkonen, miljöministern, hade något uttalande här också för en längre tid sedan, att hon tycker att militären borde nog bli lite liksom mera tillmötesgående gällande de här vindkraftsområdena. Hon vill ju ha hela Finland byggt också lite mer österut. Så det här det är nog,
ja,
det är intressant. Och hur många man har haft kontakt med under dessa 2 år. Men det är nog.
Ja. Backa gärna tillbaka till det där om själva debatten, och jag skulle vilja fråga hur, alltså vi nämnde om lite i telefon så där att jag sa om att jag uppfattar att debatten är ganska hetsk.
Ja, just det. Ja,
och du sa att, ja, att du har ju också varit ganska hetsk.
Ja, jag har nog stundvis varit ganska hetsk faktiskt. Inte påstår jag alls att jag är något hemskt snäll alltid. Jag har blivit nog mycket bättre för att jag har fått liksom kritik för det. Så, och jag, det hettar till förstås. Så där i början så beskyllde jag markägarna för girighet. Det var liksom det där värsta jag har gjort.
Mm.
Och det var helt onödigt. Men jag var ju så, jag var liksom helt i uppror.
Mm.
Så jag var så, jag hade skrivit någonting om giriga markägare. Och det här var inte bra. Det är klart, jag skulle säkert bli lika arg själv. Om jag skulle vara en, bli kallad girig markägare. Så att jag bad om förlåtelse. Och det här, en del har förlåtit mig och andra inte. Och nu så har jag nog varit ganska vass i tungan på i vissa liksom sådana diskussioner, säkert på Facebook i någon tråd.
Mm. Vad har du då för sätt att hantera det? Alltså om du nu i efterhand inser att okej, det där var ju inte jättesmart. Att liksom dras med i känslorna så där mycket och kalla folk giriga.
Ja, då, alltså jag säger nog genast förlåt.
Mm.
Ja,
liksom. Men har du nu mekanismer för att liksom inte gå så långt?
Ja, jag skulle säga det att jag tänker efter.
Mm.
Jag skriver och så kan jag titta, nej, jag ska nog inte skriva så där. Att jag har blivit liksom försiktigare.
Mm.
Och det är ju bra det.
Ja, det där har jag också märkt då jag ibland kommenterar saker på, går in i några debatter på Facebook eller någonstans. Så det är ganska ofta som jag skriver en kommentar, blir lite sådär upprörd på vad de skriver, så skriver jag en kommentar och så läser jag den och tänker att nej, det är inte värt det.
Nej.
Och ibland så tänker jag okej, det är typ det här jag ska säga, men nu låter jag det här liksom vila
en
dag eller någonting, att jag sover på saken och så formulerar man om sig på nytt dagen efteråt. Och jag tror att det är ganska bra för att undvika just sådana där onödiga grejer som man kastar ur sig.
Jo, absolut.
För att bara säga någonting i affekt av för att man är upprörd är sällan värst konstruktivt.
Jo, nej, det är nog verkligt illa. Jag har precis, jag gör precis som du. Att jag kan bli helt knäppa och texta och så märker jag nej. Raderar allt. Att släpp det där, Rebecka. Släpp det där nu. Mm. Och så det här.
Skönt.
Det är jätteskönt. Jo. Man
för mig måste, så ganska ofta så räcker det med att jag alltså skriver det så att jag själv har formulerat vad det jag skulle ha vilja säga.
Ja.
Och så är det som tillräckligt för att jag ska kunna släppa det. Eller så pratar jag med Maria som jag diskuterar allt med och bara liksom häver ur mig allt och så då kan jag släppa det.
Ja, just det. Ja.
Att man måste ju inte alltid gå in i alla diskussioner. Och
nej, man måste ju inte. Nej. Nej, alltså det är nog så. För att, men nu har jag blivit ändå ganska bra på det där att släppa saker då, att eller jag säger liksom åt mig själv, nej, det är inte värt det.
Mm. Så, det är men någon typ av överlevnadsmekanism också, för att om du redan är så engagerad i det här, så du märker att det börjar spinna iväg i dina tankar ibland, så nu är du säkert så att du måste dra en gräns någonstans, eller liksom måste välja vad du går in i och vad du sätter energi på.
Ja, så är det. Och sen, ja, att inte vara, alltså försöka att inte vara elak. Inte lyckas jag alltid i mina kommentarer, men oftast nog. Och ibland tycker jag att det är helt berättigat. Jag menar, om jag får någon elak kommentar så, no, oftast är jag tyst, men ibland så. Eller så skriver jag bara love, peace and understanding som kommentar. Att så här. Jag vet inte. Det är nog det här. Men det är så jobbigt. Jag vill så ur det här. Jag vill bara att det ska ta slut. Jag vill tillbaka till mitt normala liv.
Kommer du kunna gå tillbaka? Låt oss säga då att det blir fastlaget att ni inte kommer bygga vindkraftverk där. Kommer du kunna gå tillbaka till ett normalt tyst liv utan aktivismen?
Jag vet faktiskt inte. Jag har också tänkt på det här att om jag skulle ha resurser och inte behöva arbeta så skulle jag åka runt i Norden och vara lite aktivera mig och hjälpa andra. Så det kan hända att jag inte slutar med det. Det kan ju bra hända. Ja. För att det finns liksom någon sån här. Jag har ju aldrig varit en aktivist förut. Så att nu när man är en så. Ja. Vet jag. Jag vet inte om jag kommer att gå tillbaka. Men åtminstone kommer inte mina tankar upptas så mycket av det här. Av det här som liksom att vi hela tiden måste följa med vad som händer i kommunen. Om vi har besvärsrätt eller inte, ofta har vi inte ens besvärsrätt på olika saker. Och vi måste liksom hålla koll på när olika nämnder har olika beslut och vad sånt här. Och det är så jobbigt. Det är hemskt. Nåja.
Orsaken att jag frågar det där är för att jag ser så jättemånga olika just aktiviströrelser eller olika fenomen som jobbar för en viss sak. Men det finns inte något tydligt liksom slut. Alltså det finns inte ett tydligt mål att när vi väl når hit så då har vi liksom nått vårt mål med aktivismen. Eller med vår, liksom, vårt engagemang. Alltså som typ miljörörelsen är ju ganska, tycker jag, på många sätt sån.
Ja.
Att det finns liksom inte. Det finns ju inte en tydlig punkt dit man, där man kan säga att okej, men nu räddar vi klimatet. Nu har vi liksom sett till att människans påverkan inte inverkar negativt på klimatet. Vi kommer ju aldrig dit.
Nej.
Och samma sak med vissa vingar inom feminismen som jag tycker att känns likadan. För att det är oklart exakt vad det här patriarkatet de jobbar emot är. Och när det blir så att aktivismen liksom förlorar ett tydligt mål på något sätt och att det är svårt att komma till en punkt och säga att okej, nu har vi nått vårt mål och nu sätter vi ner. Så då känns det också som att man på något sätt tappar någonting. Alltså det känns lite mer ihålig och det känns lite mer som aktivism för aktivismens skull.
Ja, just det. No, alltså vi i Purmo Motvind, när vi grundade den här föreningen så önskar vi, det som vi mest av allt önskar är att vi får avsluta föreningen.
Skönt.
Alltså att vi kämpar för det här nu, det här Pedersöre, motvind. Alltså ingen vindkraft i Pedersöre. Och sen när vi har nått det målet så lägger vi ner föreningen. Det här vet föreningsmedlemmarna också. Då lägger vi ner föreningen och finns det några pengar kvar. Vi har ju fått lite pengar in på medlemsavgifter och sånt som vi ska använda till besvär och sånt här. Så det här, och finns det några pengar kvar då, så då ska vi ha bara en jättestor fest. Och avsluta föreningen. Så det målet har vi med föreningen.
Okej.
Ja. Men som privatperson så kan jag inte säga vad som händer.
Att finns. Nej, det kan vara ganska svårt att gå tillbaka till ditt liv.
Det kan vara ganska svårt att gå tillbaka till sitt eget liv. Men den där erämöcken ska jag ha ännu en gång. Ska jag ha. Ja. Okej. Okay. Hur det än blir. Ja. För det. Man måste ha drömmar.
Absolut.
Och det är så många drömmar som slår in. Och det är det som är så roligt. Tycker jag. Att när man verkligen tror på någonting. Att det kommer att hända. Så kommer det att hända. Ja. Det är inte något hokus pokus.
Nej, men så är det.
Så är det.
Och vi måste ju ha drömmar, vi blir ju knäppa annars.
Ja, ja så är det.
Och annars tar ju nog de där mörka tankarna över också väldigt lätt.
Ja.
Om man inte liksom har en ljus framtid att se fram emot.
Ja. Men det som ännu jag skulle kunna säga som är ganska intressant tycker jag hela den här vindkraftsdebatten också. Jag postar ju också på min privata sida.
Mm.
På min privata Facebook-sida, inte bara på Polmo Motvind-sida. Ibland postar jag sådana miljögrejer eller vindkraftssaker eller vindkraftsrelaterade inlägg på min officiella sida. Och jag har ju ganska mycket vänner. Jag har också mycket vänner i södra Finland. Jag kommer själv därifrån. Och det intressanta är att det finns inte nå många som kommenterar någonting om vad jag postar. Men mina bästa vänner i södra Finland. Jag har en, någon kan jag någon gång nämna någonting om eller vi kan någonting beröra. Men annars talar vi inte om vindkraft. Det är tabu. Det är på något vis så tabu. Så alltså att det är så fel att inte vilja ha fossilfri energi. Så man talar inte om det. Alltså det är otroligt att mina vänner inte liksom överhuvudtaget bryr sig om vad jag håller på med. Tråkigt. Och ifrågasätter. Mm. Inte liksom, det är jättetråkigt och det är intressant också tycker jag. Att, och min pappa där i början av den här debatten, han var ju fullständigt upprörd. Men du ska sluta med det där. Vad är det du skriver på Facebook? Att alla mina vänner tycker att vad är det nu hon håller på med den där din dotter och det här. Och jag blev jättearg. Jag sa att du får nu aldrig mig att sluta. Liksom, läs inte Facebook. Gå inte in på Facebook. Och sen dess har vi aldrig talat om vindkraft. Det är 2 år sedan.
Oj.
Mm. Ja. Så det är liksom, det tycker jag är jätteintressant.
Mm.
Att det här, att det verkar som om faktiskt den urbana befolkningen vill ha vindkraft i det här stora delar av Finland och förstöra landsbygden. Landsbygden som de de facto lever av själv.
Mm.
Åker till Lappland, åker ut i skog och mark. Maten på deras bord kommer från bönderna. Det här hela systemet är så jättekonstigt. Nu kan man ju gå in på det här matproduktionen också då. Alltså menar det är samma sak. Att det som om inte det skulle, det som det skulle vara helt självklart att allting bara funkar.
Mm.
Och det här. Ja, jag förstår inte. Jag förstår inte att samma människor som åker och skidar upp till Lappland tycker att det är okej att samerna får sina betesmarker förstörda. Sina renar till exempel. Det är ju många sådana i Lappland också som kämpar mot. Norge fick ju rätt nu här. Norska samerna kom ju ett utslag i förrgår, om ni har läst. Det är norska högsta domstolen har kommit fram till att ett stort område, var det 151 vindkraftverk, uppe någonstans i norra Norge på samernas område, renbetesmarkerna, så det är olagligt. Och,
grymt.
Ja, att de hoppas att det kommer att rivas.
Skönt.
Ja, men
vi har ju nog ändå exploaterat deras marker liksom tillräckligt.
Ja, ja, alltså jag tror att till och med någon finsk bolag är med i det där.
Mm.
Så att det här, alla de här vindkraftsbolagen hänger ju på något vis ihop säkert. Men det här, att man inte liksom tänker på det, att du far och liksom skidar någonstans, åker slalom och skidar någonstans och det här. Och samtidigt så är du inte emot all den här exploateringen. Ja, jag förstår inte mer på det här. Ja. Men det är ju som med allting. Det som inte man vet någonting om. Så berör inte.
Nej.
Det var ju som jag. Att jag tyckte att det var snyggt det där vindkraftverket som snurrade där. När jag körde genom svenska skogslandskapen.
Exakt.
Men därför tycker jag att man skulle lite kunna lyssna. Om jag nu kommer till det här politikerna. Ja. Att om det finns en ganska många röster som ropar. Hallå, stopp. Att kan ni ta reda på och läsa lite mera förrän ni beslutar någonting. Så är det jättekonstigt att inte man gör det som beslutsfattare i kommunen.
Ja, absolut.
Att det är konstigt. Inte vet jag mera.
Nej, inte heller.
Jag ska säga, det var intressant att vara med i det här.
Jätteroligt att ja. Vara med.
Så det här.
Spännande att höra ja. Vad som är på gång.
Ja, vi får se hur det går.
Ja, lycka till med aktivismen. Och, ja.
Ja, tack. Jag ska bjuda er sen till min eramöcke när jag har den.
Fantastiskt. Tack bra. För att du var med.
Tack, hej då.
Vad kul att du följt med i samtalet. Vill du stötta oss och hjälpa oss att göra podden? Kan ni stödja oss ekonomiskt via vårt Patreon? Länk till det finns i beskrivningen. Ni kan också stödja oss genom att dela podden och tipsa era vänner. Men vi vill också höra vad ni tycker om samtalet. Så skriv gärna en kommentar åt oss på Instagram eller Facebook. Jag heter Jakob Hjortman och jag hoppas att ni följer med i nästa samtal.